Hej och välkomna till Efterspelet, podden som spelas in direkt efter spelet. Idag har vi spelat Terrorscape tillsammans med
Åsa,
Jens
och Kalle. Och vad säger nördarna om det här spelet, Jens?
På BoardGameGeek så hittar vi att spelet har 8,4 i betyg. Det är knappt 398, eller det är exakt 398 personer. Jag höll på att säga knappt 400, men sen insåg jag att jag sa ju den exakta siffran av personer som har röstat. Så det är 398 personer som har sagt till. Tusse har tydligen någonting att säga till om också. Speltiden är 30-45 minuter, det är för 2-4 personer och det är enligt BoardGameGeek bäst på 2 eller 4 personer. Det kommer nog från att man spelar i lag. Men Åsa, ska du ta lite grann om temat och känslan innan vi hoppar in i vad spelet går ut på?
Ja, och jag är beredd att kalla det här för någon sorts skräcksänka skepp. Vad säger ni om det?
Ja, absolut. Jag köper det.
Man...
Det var något annat spel jag ville jämföra med också, va? Sänka skepp.
Vi pratade om Clank, ja, PGA-ljudmarkörer.
Just det, det är faktiskt... Det är precis så. Jag vill beskriva det som sänka skepp, skräck, Clank.
Så att, och lite Mansion of Madness.
Med en lätt mansion, lätt doft av madness, kan man väl säga. Sänka madness, Clank. Där har vi det.
Ja.
Summerat och klart.
Jag har ju direkt en invändning, givetvis inte mot Åsas beskrivning, den var den helt korrekt. Men nördarna däremot, inte så mycket en invändning som en justering eller en kanske varning mer. Att de här, vad sa du, 30-40 minuter speltid, var det det du sa?
Ja, 30-45 minuter speltid.
Inte med mig och Åsa.
Nej,
jag tror vi hamnade på ungefär 2 timmar. Men jag tror som ett 2-personsspel där båda varma i kläderna, då tror jag nog att det kan hamna på kanske 45 minuter. Men som ett 4-personsspel så kommer det nog ta lite längre tid. Men vi kan ju komma tillbaka till det senare.
Ja.
Jag kan ju försöka måla upp en liten bild av temat här då.
Mm.
Som den tema master jag försöker måla upp mig själv som. Eller tema lover i alla fall. Det här är helt enkelt, som sagt, vad? Sänka skepp. Clank, Mysterium, Madness, Mansions grejer. Det är teamspel. En person kommer att vara emot teamet, så att säga. Den kommer att spela den här mördaren som har stängt in alla andra i ett hus.
Just den här gången så spelade jag just karaktären som heter Murderer, vilket väldigt så här, tematiskt.
Eller on the nose, beroende på hur man känner.
Väldigt fantasifullt namn.
Du menar att personen är döpt till murderer?
Vad är det heter? Nominativ determinism heter det, va?
Säkert. Jag kände som, att mina högskolepoäng bara försvann när du sa det där. Jag har ingen aning om vad du sa. Det lät fantastiskt.
Som en person som heter Frost som blir veterinär, höll jag på att säga. Men en sån där person som presenterar vädret.
Ja, men precis.
Ja, är det det betyder det där?
Om en professionell kissare heter Jack Skvätt.
Vem är professionell kissare?
Om vi får börja få betalt för den här podden, du.
Ja, precis, jag tror av oss tre så är nog du som har bäst chans till den titeln.
Du får dricka så mycket te. Ja, okej. Var det temat för spelet jag började beskriva? Eller var det något hittepå professionellt?
Ja, temat på spelet.
Ja, så att en person spelar professionell mördare, kan man säga. Som har stängt in alla andra i ett hus. Och det här laget som mördaren försöker jobba emot, mördaren vill mörda helt enkelt. Det är en ganska ensidig sånt mål som mördaren har. Och The survivors, eller Jens kallar dem för hjältar, men enligt spelet är de survivors. Vilket då mördaren...
Vilket man ju får se.
Ja, man får ju se. Du är på om vi klarar det.
Ja, faktiskt. Jag tänkte att det var att ta ut segern förskott.
Ja.
Jag
tänker att alla är ju survivors i början av en skräckfilm.
Ja.
Jag tänker också att de kanske varit med om ett trauma innan, och det var då de var survivors. Mm. Och nu ska vi se om de överlever den sista prövningen.
De är pre-surviven. Survived.
Nu försvann fler högskolepoäng för mig här, känner jag. Jag förtjänar inte min masters längre. Och med det sagt...
Oj.
Humble brag! Ja, i alla fall. Vi spelar, oavsett om det är bara jag och Kalle, eller om vi hade varit bara en av oss, eller tre av oss, så kommer vi alltid spela 3 karaktärer. Och det är vi som är the survivors / heroes / soon to be survivors / soon to be murderer. Och... upplägget är helt enkelt lite sänka skeppkänsla, som jag sa. Jens, som är mördare idag, mördaren ibland oss, hej och välkommen mördaren, ska försöka komma på vad vi är så att han kan mörda på oss. Och vi ska försöka göra så lite ljud som möjligt. Och det gör vi egentligen på 2 sätt, Kalle. Både i själva spelet, våra karaktärer. Men du och jag sitter ju och pratar kodspråk, vilket gör att det tar 40 minuter per runda för mig och Kalle, för att vi sitter och försöker peka åt olika håll så att Jens inte fattar vad vi menar, samtidigt som vi också försöker få varandra att förstå vad vi menar. Så det tar ju 3 gånger så lång tid som det hade varit att kommunicera som helt normala människor.
Ja, förlåt, jag zonade ut medan jag tänkte på hur dålig jag var på att prata i kodspråk tidigare. Men ja, nej, det, vårt system var inte vattentätt, det var inte. Men det existerade.
Ja, det gjorde det.
Och här är vi.
Ja, och Jens räknade ju delvis ut det, men vi lyckades finta det någon gång. Så att helt fel hade vi inte.
Nej, men jag tänker absolut inte. Men jag tänker om man ska ta strukturen på spelet lite snabbt, så är det ju först lagspel. Så ni spelade, som ni varit inne på, laget av överlevarna. Och det jag tycker är jättesnyggt med spelet är att man har 2 stycken identiska spelplaner som är uppdelade, eller... Vi har en stor skärm emellan oss. Så att jag ser en version av spelplanen som är min bild av verkligheten. Och sen har ni en spelplan som är er bild av verkligheten. Och den är nog den som är liksom den korrekta. För att uppgiften jag har är att på min tur så kan jag spela lite kort för att göra olika actions. Så jag har 2 stycken standard actions jag kan utföra. Och de är främst att jag går runt på spelplanen och letar efter vart ni befinner er. För att om jag lyckas hitta vart någon av er är, så kan jag attackera den personen. Och om jag lyckas göra 2 skador på en av er, så är den karaktären ur spel och jag har vunnit. Det ni ska utföra är att ni ska gå runt på spelplanen och leta efter saker eller laga saker. För att om ni hittar 5 stycken nycklar, så kan ni ta er till utgången, låsa upp dörren och springa härifrån. Eller så kan ni laga radion och ringa på hjälp från polisen. Och som sagt, det var lite knepigt för mig att lista ut. Jag kände mig väldigt vilsen i början av partiet på liksom vad det var som hände och vart ni befann er och vad ni höll på med. Men sen efter ett tag så kändes det som att jag kunde liksom snäva in det mer och mer och ändå lista ut lite grann vad som hände och gjorde ett par korrekta attacker.
Gud, vad ärliga, så visste inte vi vad vi höll på med heller.
Nej, vi pratade om det lite snabbt där mellan spel och inspel. Att Jens nämnde det, att han kände sig väldigt vilsen och visste inte vart vi var. Medan jag då avslöjade att jag spenderade hela början på spelet övertygad om att Jens visste exakt vart vi var, exakt vad vi höll på med och varför vi gjorde det. Så att det var ju liksom en tvåvägs icke-kommunikation.
Ja, och vi lade till strategier av att peka åt olika håll, och jag blev jätteförvirrad när Kalle började peka på vissa karaktärer men refererade till färgen som var en helt annan karaktär och inte den karaktären han faktiskt pekade på och sånt.
Nej,
att vi var helt övertygade om att du visste var vi var någonstans.
Ja, ni gjorde ju ett smart drag. Ni spelade Johnson, Marco och Sofia, och spelet har ju då sagt att Sofia ska ha den orangea färgen och Marco ska vara lila och Johnson ska vara turkos. Men ni mixade ju upp dem, så först tänkte jag att när ni pratade om den här färgen så var det den karaktären. Men ni hade ju liksom
vänt
på det.
Vi tog våra favoritfärger istället.
Jag kan ju visa för Jens vad det var. Det vanligaste användandet av den taktiken var att jag ofta pekade på hennes rock här, eller
Sofia
som är röd, vilket motsvarar ringen på Johnson.
Ja, så att jag tror att ni egentligen ställde till det mer för er själva.
Jag tror ett av problemen var att jag uppfann ett system i mitt huvud som jag kände att jag inte kunde berätta vad det var för Åsa, utan bara förlitade mig på att om jag pekar på 2 olika saker samtidigt, så kommer hon fatta vilket av mina fingrar jag menar allvar med.
Det är inte jag alltid, kan jag säga. Men just färgerna på själva filurerna, de höll vi nog koll på, för där utgick vi från våra egna favoritfärger. Så vi hade ju stenkoll. Det var när Kalle började referera till olika färger i olika bilder som jag började tappa lite.
Men hur upplevde ni det är ju klassat som ett skräckspel på Board Game Geek. Liksom
jag kände mig
tematiskt.
Ja, jag kände mig delvis stressad, men jag kände mig mest stressad, alltså på ett bra sätt, bra stress, spelstress liksom, det jag vill ha ut av ett sånt här spel, Mansions stress. Men jag tror att jag mest var stressad för att jag var rädd för att jag kanske gjorde fel. Men jag tror att det var bra ändå. Alltså, I liked it.
Ja, men kände du att du höll på att göra fel för att reglerna var komplicerade? Eller?
Reglerna var enkla alltså.
Ja.
Men jag tror att det var det kanske. Reglerna var för enkla. Jag är ju så van vid att spela typ Arkham och sånt där det finns 5 miljoner i regler. Och även fast jag har spelat Arkham i så här, vi spelade det 3 år eller något. Och jag lärde mig ändå aldrig reglerna riktigt.
Nej, samma.
Ja, och då... Och därför så tänkte jag så här, men, nej, men nu har jag ju säkert missuppfattat det här. Jag tror att det var det. Jag bara utgick från att jag hade fel.
Men det var ju så jag inledde regelförklaringen också. Att jag har ju läst regelboken så här 3 gånger. Och kände att men det här antingen förrädiskt enkelt. Eller så har jag missat någonting.
Förrädiskt enkelt är nog, ja. Och vad känner du nu då när du har spelat det?
Fortfarande att det är ett enkelt spel. Ja. Jag tror att den har typ så här 2,1 i komplexitet på Board Game Geek och det känns korrekt.
Och jag håller ju med om ordet förrädiskt också. För att, som sagt, jag sänkte ju mig själv genom att tro att nej, men det kan ju inte vara så här enkelt. Jag måste ju ha glömt något eller missat något.
Nej, för jag menar på överlevnadstur så kollar ni först, har ni vunnit? Om det inte har hänt så går man vidare och sen gör man...
Först tar vi bort våra oljud från rundan innan.
Ja, men, sen gör man en action per person. Om man inte har
per karaktär.
Kort, precis, om man inte har något kort som tillåter en att göra någonting mer... Och sen avslutar man genom att dra 2 stycken kort från en item hög och behålla 1 av dem. Och om den där kortleken skulle vara helt slut så har man förlorat för man har tagit för lång tid på sig.
Och spelar man då 2 personer på Survivor eller på överlevarlaget som vi gjorde i det här fallet. Då har vi ju, som vi sa innan, vi spelar alltid 3 karaktärer.
Mm.
Och är vi då 2 spelare som delar på 3 karaktärer, då har vi varsin huvudkaraktär. Och delad vårdnad om den tredje karaktären. Med det sagt så är det ett samarbetsspel. Så att vi körde dem väldigt mycket tillsammans. Också för att förvirra Jens.
Ja.
För att om det alltid var Kalle som flyttade sin karaktär. Och jag som alltid flyttade min karaktär. Och alltid jag som drog kort när det var min karaktär. Då tänkte vi, eller jag tänkte. Då kommer Jens igenom det här. Så lika bra att vi är lite förvirrade. Ja, förvirrande, inte förvirrade vid definitivt.
Jag tror ni var både och.
Ja, både förvirrade och förvirrande.
Jag tror det var mycket av våra stealth-manövrar som kanske inte hade så himla mycket. Det var mycket dragande av köttiga fingerstumpar mot spelplanen för att simulera att jag flyttade en gubbe.
Ser du, det är mycket Kalle här, som stod för det här. Ja.
Duns.
Ja, det var mycket sådana hjärnspöken. Egentligen så flyttade vi den till vänster, men Kalle såg till att plantera sina fingrar på högersidan så att, för att förvirra mördaren.
Och en hel del också sådana här vadå-gestikuleringar där jag med fingret mitt i vadå-gestikuleringen putta en gubbe.
Jag såg ingenting av det.
Nej.
Jag tror det var hjärnspöken mer än mördare som drev oss i det här.
Eller jag sa det halvtidigt i spelet till Åsa att ju mer vi pratar, att det kanske är det som är nyckeln, desto svårare blir det att komma ihåg vad vi har sagt.
Mm.
Och sen blev det, och följdes det av en himla massa nonsens från min sida. Jag kände att jag
hade lite svårt att swifta i början, alltså att liksom sortera igenom nonsenset i början. Men jag tror att jag lärde mig, eller så drog du ner på nonsenset, det är oklart.
Jag har så dåligt självförtroende kring min egen förmåga att vara subtil. Så jag helt enkelt måste bara liksom glömma bort hur man pratar överhuvudtaget. För att känna att jag gör någonting positivt på den fronten.
Och jag vet ju att jag har ju inget pokerface whatsoever. Det var ju, vad var det Jens, en av de första dragen när du... Så på din tur, på mördarens tur, så flyttar du din filur någonstans.
Mm.
Och då säger du till oss var den står. Och om det är så att den står på samma plats där vi har filurer, då ska vi säga till.
Nej.
Då skulle vi inte göra det. Och då tittade vi på dig. Och hela våran demeanor bara avslöjade att det står minst en figur där.
Ja.
Och du bara, nej. Vi bara, Kalle får inte komma på ett stealthy sätt och fråga. Ska vi säga till om det står någon här? Och Jens bara, nej men jag ser ju på er att det absolut inte alls står
för att
någon här.
Mina så här standardhandlingar är att jag kan flytta mig ett steg eller så kan jag leta på den platsen jag står på. Och det första jag letar som ni måste säga liksom, här finns vi eller här finns vi inte. Men det var ju också ett par drag in där jag hittade 2 av er och ni berättade den ena och sen kunde jag gissa men den andra är nog den här personen och då såg ni lite så här crestfallen ut att jag hade listat ut vilka 2 det var jag hade hittat.
Mm. Ja, det uppskattade jag inte. Jag tycker det var dålig stil av Jens. Mm.
Och det är också en dualism hos oss. För att samtidigt som vi hela tiden satt, det var lite Schrödingers självförtroende hos oss tror jag. Vi satt hela tiden och trodde att Jens visste exakt vad vi var. Men när det väl visade sig att han faktiskt hade rätt, då blev vi istället så här: va? För då har du rätt? Så att vi är liksom
du.
Självsäkra, vi är helt säkra på att Jens vet vad han håller på med. Och samtidigt har världens största ego samtidigt.
Jag tyckte ändå, Kalle, att det var någonting... Vi snackade lite innan vi började spela in. Mm. Jag tyckte att det var talande för att jag hade ju... Vi kan börja med att förklara att det var ni som vann. Ni hittade 5 nycklar och tog er till utgången och låste upp den och stack.
Mm.
Men jag hade under lång tid av spelet väldigt svårt att lista ut vart ni befann er.
Ja.
För att jag tyckte det var knepigt liksom i slutet av varje runda. Så måste ni dra 2 kort. Och om något av de korten har en liten så här ljudikon på sig så kommer man göra ett ljud ifrån sig. Det tyckte jag också var en tematiskt snygg grej. För att om man hittade så här små saker som huvudvärkspiller eller en ficklampa eller någonting. Då hade inte de en sån ikon på sig. Men om man hittade någonting stort. Exemplet vi tog när vi gick igenom reglerna i början var så här tvåhandssvärd.
Mm.
Så att om man hittar ett sånt när man håller på och rotar omkring i de här
verktygslådorna
och sånt där.
Det är ju svårt att dra fram en verktygslåda, det vet vi alla, utan att göra ljud. Mm.
Så då kommer det göra ljud ifrån sig.
Bebis, ja.
Ja, det är en sån
ljud. Mm.
Ja, så jag fick ett par sådana. När man hittade nyckel så gjorde ni ljud ifrån sig. Vissa items så gjorde man ljud ifrån sig. Så att jag hade lite information att gå på. Men jag tyckte det var förvånansvärt svårt med tanke på att en person kan i de flesta fall enbart flytta sig ett steg.
Så vi, vi har 1-2.
Just ja.
Men man kan göra en grej i de flesta fall.
Ja.
Utan extra actions så kan vi bara göra en enda sak. Och en av de sakerna är att röra oss. Och då kan vi bara röra oss. Men då kan vi röra oss 1-2 steg.
Ja. Så jag tänkte, spelplanen är inte så stor. Så jag tänkte, ja, men det här borde man väl liksom kunna hålla koll på och lista ut. Man har varit där, gått åt det där hållet, därför ska jag leta på det här området. Men det var ju kanske hälften av mina search actions som inte gav någonting för att jag hade tänkt fel.
Mm. Alltså, så då var... satt vi oftast med halsen i hjärtgropen här borta.
Ja, det, alltså, det var gott kurr i magen varje gång man stod rummet bredvid det som blev letat i.
Mm. Ja, så det var det jag tyckte var intressant och det de har gjort snyggt. För att jag sa att jag hade haft problem med att liksom lista ut vad ni höll på med. Och ni sa på en gång att men vi har ju typ haft detsamma men ändå känt att man alltid var jagad.
Mm. Mm.
Och i liknande sådana här... Hidden Movement eller dold förflyttningsspel som jag spelat, till exempel Scotland Yard, det här liksom jättegamla.
Mm.
Men även Letters from Whitechapel och lite mer moderna spel så är det ofta att ena sidan har liksom mer information och den andra sidan är en dolda liksom karaktär som ska förflytta sig. I de spelarna har jag upplevt att spänningsnivån är högre i det laget som ska lista ut vart den dolda personen befinner sig. Men här så kändes det som att det var en bättre liksom fördelning, att det var lite spännande för båda sidorna.
Mm.
Ja.
Och med det så vill jag ju passa frågan till dig, Jens. Hur tråkigt var det att sitta och vänta medan vi satt och försökte prata, vad heter det, fiskspråket eller vad det kan heta?
Vet du, tilläggsfråga på Åsas fråga. Kan eller kan du inte rövarspråket bra att veta till nästa gång?
Jag kan inte det, så ni kan köra.
Jag kan tyvärr inte heller rövarspråket. Så att...
Vet du, hade jag aldrig träffat dig, Åsa, och blivit bara visad dig i en sån, och så hade de sagt, gissa 3 egenskaper, så hade kan rövarspråket överst.
Så försöker du säga att jag är en röv?
Nej, va?
Nej, men jag bara kände att det var...
Om det är det spåret du ska välja så är det ju multipla rövar i så fall.
Ah.
Men nej, det bara kändes som en grej du kunde.
Ja, jag är ledsen att göra dig besviken.
Men jag kan förstå var det kommer ifrån, för det är den här gamla spexbakgrunden.
Jaha. Det är det där, du känns lite spexig.
Ja, men jag kan ordvitsar istället, är det okej? Vilket vi tyckte vi flexade lite i början. Vi fick lite dåligt samvete när vi satt och drog skämt på våra 40 minuters rundor och Jens fick sitta och vänta på oss. Och
det var prata hela vägen igenom Jens 2 minuters rundor.
Men jag tyckte inte att det var liksom störande på den nivån som ni trodde att det var, om man säger så.
För att, ytterligare ett mysterium.
Mycket mysterium, jag gillar det.
Nej, men för att man fick ju ändå, som den ensamma spelaren, så fick jag då ändå lite information om vad ni höll på med och kunde så här, försöka lista ut. Men de är antagligen där borta och gör den här grejen. Ska jag därför gå åt det hållet eller inte? Och hur ska jag försöka anpassa mig? För vi kom ju ner till en väldigt så här photo finish på spelet. För att det är en väldigt, väldigt snygg... en snygg mekanik i spelet är att på min tur så kommer jag... Jag har 2 stycken standard actions. Men innan och efter jag gör dem så kan jag spela ut kort från handen som tillåter mig att göra fler saker. saker. Och den kortleken är unik för den mördaren man spelar. Så att det finns 3 stycken mördare med i baslådan och alla funkar på lite olika vis. Men när jag behöver, när jag har slängt alla mina kort och behöver dra 3 nya från en tom drahög, då går jag upp i nivå. Och då låser jag liksom upp nya förmågor till mig själv. Och jag kom upp i nivå 3 och låste upp kortet Death Blossom. Och då finns det en mekanik i spelet som heter Stealth. Att på slutet av min runda så kan jag spela ut ett sånt kort och sen kan jag försvinna från spelplanen. Och sen säger jag åt er att jag har försvunnit. Så får ni lägga ut en liten markör på där jag försvann. Och från den platsen kan jag gå upp till 2 steg. Och Death Blossom-kortet gav den extra förmågan till den actionen. Att när jag sen hoppade upp i starten på min nästa runda, så hade jag ihjäl alla karaktärer inom 1 steg från där jag befann mig. Och ni vann 1 drag innan jag hann aktivera det kortet.
Ja.
Och jag stod 1 steg från alla 3 överlevare. Så att om ni hade varit en...
Spelet hade tagit slut den rundan hur vi än gjorde.
Ja. Ja.
För att nu hade vi tur. Du gick in i stealth rundan innan. Ja. Vilket betyder att du skulle blossom nästa runda. Och då är det vår tur först. Survivors. Late bloomer. Late bloomer, så vi blommar först. Och då råkade vi redan stå redo med alla nycklar vid ytterdörren. Hade vi inte gjort det hade du på nästa... på din tur den rundan, ja, skulle du ha blommat ut och bara mördat oss, för du stod
alla tre,
för vi stod samlade och du var adjacent.
Så det, jag tyckte ändå att det var skönt på ett sätt att det här spelet som hade känts lite knepigt att hålla koll på vart ni befann er. Jag har ju hört Dice Tower-gänget säga att det här är det bästa skräckspelet de har spelat. Och jag kanske inte riktigt fick den tematiska skräckkänslan av det här. Men om jag hade lyckats spela det kortet och liksom avliva 3 stycken hjältar precis när de stod vid dörren och skulle fly ut från det här hemsökta herrgården, då hade jag kanske fått med den tematiska känslan.
Ja, jag vet inte om jag har något att säga om huruvida det här var det bästa skräckspelet jag spelat. Jag tycker att det var en liksom en brädspelsversion av en skräckfilm, men den där sortens skräckfilm som man kan ta med sin liksom 12-åring och se.
Det är lite mer slapstick på den då.
Och så här, ja men precis, en så här, en
vad heter
kul
den där?
Skräckis.
Ja, alltså det kom ju en för ett tag sedan om en kvinna som gifter sig in i en familj som har som tradition att vid nyår så spelar de, den heter nog Hide and Seek. För att de äger, det är liksom på tal om brädspel, så har de, den familjen har gjort sin förmögenhet på att sälja spel. Och de har gjort det genom att göra en deal with the devil. Men på varje nyår så måste de då spela ett spel. Och den här nyåret så spelar de hide and seek. Men problemet är att när man hittas så måste man avlivas. Mm. Och då blir det såklart bruden som är ny i familjen som är där som ska gömma sig. Om man inte har sett den filmen så rekommenderar jag den som en person som inte jättemycket för skräckfilmer. Så var det en schysst så här splatter skräckkomedifilm.
Jag vill bara, apropå skräck, vill jag bara påpeka att det var andra gången Jens sa avliva istället för mörda. Jag vet inte riktigt vad det säger om Jens sinne. Vad säger
jag har
du,
gått
Kalle?
In i karaktären The Murderer. Jag tänker att
det är bara mercy kills, tycker
absolut.
Du Murderer.
Ja.
Ni lider ju bara ändå. Ni är ju helt instängda här.
Så jag tycker temat kanske, om man verkligen letar den här liksom skräcktunga tematiken, då tycker jag nog fortfarande att H.P. Lovecraft-spelarna levererar mer på den.
Jag satt precis och förlurade på det också. Så här, vad är det som är skräcktungt då? För jag är ju själv lite av en Mansions of Madness-hugger.
Men om vi tar den liknelsen, Mansions of Madness gentemot det här. Kalle, har du spelat Mansions of Madness?
Jag fnular. Nej, jag har inte spelat Mansion of Madness.
Nej. Jag och Åsa har ju kört en hel del av det och Åsa, du har ju sen kört ännu mer.
I'm a mansion lover.
Än vad jag har spelat. Yes.
Mansion freak.
Största skillnaden är väl att det här är ett lagspel, en mot alla. Medans Mansions är alla mot spelet.
Det är ju full co-op, men där någon kan plötsligt
precis
vända.
För att om man tar tillräckligt mycket insanity skada så kan man bli en traitor och då vända sig mot gruppen.
Ja, det är den.
Och det är ju typisk Lovecraft, Lovecraftian grej.
Ja, och det är mer tematext i den, det är mer fluff, det är mer liksom krom i spelet.
Det ger också, men det ger också känsla, det gör det. Alltså så här, för det är det jag sitter här och förlurar på, vad det är jag känner egentligen. För jag känner ju som att jag får mycket mer feeling, det är mer liksom att man blir omhuldad av historien
där. Det är mer story i den.
Å andra sidan så sitter man också 5 timmar då, fast det står 1 timme på lådan.
Ja, och visst, på baksidan av det här murderkortet, och jag antar på baksidan av karaktärskort, så finns det antagligen en tema bakgrund till personerna.
Ja.
Mm.
Så att om man hade läst och liksom levt sig in i den, så visst, då kanske det hade ökat mer. Men främst är det ju ett logiskt... Alltså, kärnmekaniken är ju fortfarande i det här spelet ett dold förflyttning, logiskt strategispel.
Jag tror att jag har en teori om vad som är lite skillnaden. Jag tänker att upptrappningen kan vara en del av det.
Mm.
För det finns en viss upptrappning i det här spelet, men den sker mest från dig, Jens.
Ja, när mördaren går upp i nivå.
Ja,
för då låser jag ju upp en ny förmåga. Jag säger till er att det här nu hänt.
Och så blir när jag visade, lite starkare
precis,
när du slår
när jag visade det här Death Blossom-kortet, då kändes det som att ni fick en liten pulsökning.
Det satte sig i halsen.
Ja, nej, men jag håller med. Sen tycker jag i och för sig att skräck i... Jag vet inte, skräckteman... Jag sitter, medan ni pratar, så sitter jag och tänker bara, har jag spelat spel med liksom skräckliga teman förut? Jag tänker så här, ja, men det är något Arkham Horror har jag spelat. Jag har aldrig varit något jättefan. Sen kommer jag liksom inte på några andra. Jag har gjort setupen till det här Final Girl en gång, och sen bestämt mig för att jag inte orkade spela.
Nej. Precis, ska jag skräck också, va?
Nej, och sen, jag menar, skräck lär väl vara en av de svåraste känslor att förmedla i brädspelsformat.
Jag tänker det också.
Generellt, ja. Liksom.
Och jag tänker att
speciellt när man spelar gentemot er två som bara sitter och fånar er hela spelet.
Jag vill bara säga att förtal, vi var superseriösa.
Ja. Nej, men jag tänker att precis, skräckkänslorna är ju svåra att förmedla i spelform där man hela tiden är med och liksom drar i spakarna. Men den känslan som går att få fram i spel är just den här nerven av att man är jagad och man vet inte kommer dragen räcka till. Jag tänker mest likt det här spelet av något vi har spelat i den här podden vad gäller den grejen, det är ju det är utav, i alla fall utav mig, relativt sågade, det heter det Don't Blink, va? Åsas Doctor Who-spel, men som också innehöll den här jaktnerven. Ja. Att här, kommer vi ta oss ut? Kommer vi hitta alla grejerna som vi behöver för att ta oss ut? Kommer vi bli tagna? Blablabla.
Och det här pratade jag igen som innan också, när du inte hade kommit än, Kalle. Jag var så här, åh, nu får vi ju se om ni fortfarande vill såga den här mekaniken som ni gjorde i Don't Blink.
Men då ska jag till, inte till Jens försvar, för jag vet inte vad han sa när ni pratade, men till, vad heter det, mitt försvar ska jag säga att den mekaniken, om jag minns inspelningen av den podden rätt, så vill jag säga att det var den grejen som jag pekade ut som Don't Blink lyckades med.
Och stresskänslan,
nu,
ja.
Stresskänslan av att ska vi klara oss? Mm. Och den existerade även i det här spelet, men inte i lika hög grad som där. Och då är det inte liksom ett uttalat skräckspel på samma sätt. Men det hade väldigt mycket mer av den nerven med enklare medel. Jag tycker inte att det här spelet gjorde det dåligt. Det är inte en sån jämförelse. Men det är liksom den närmaste jämförelsen jag har med något annat jag har spelat. Och jag tycker att... Jag vet, det hände nog i etapper för mig. Att jag gick från att tänka att så här, vi har ju definitivt klarat det här, till att inse att så här, nej, det måste hända flera grejer först.
Mm.
Och sen igen får komma fram till att okej, nu har vi klarat oss. Medan jag i det spelet var jag bara orolig hela vägen in i mål.
Ja, men jag håller med om liknelsen, och jag tror att den starkaste jämförelsen är, eller största skillnaden som kanske bidrar till den här känslan, är att i Don't Blink så hade vi ju 4 karaktärer.
Mm.
Och de dog ju en efter en. Ja. Och ledde fram till att det var en överlevare på slutet som liksom klarade sig.
Populär skräckfilmstrope.
Ja, medan här, om en dör så har jag vunnit.
Mm.
Så att det blir mer liksom abrupt slasher-slut på det här, istället för den där psykologiska upptrappningen av att man är ensam kvar.
Och om vi inte har vart tydliga med det, så är det alltså samma upplägg i Don't Blink, att det är en person mot alla andra som är i spelet.
Även där.
Men skillnaden, som du säger, Jens, är att i Don't Blink där dör karaktärerna en och en. Och det vet jag att ni kommenterade på, eller jag tror båda kommenterade på i det avsnittet, att det gör ju att det sitter en person och liksom, och bara en, det finns bara en karaktär. Ska det vara 2 personer som styr en karaktär? Ja. Det blir lite svårare. Och det var precis det jag tänkte ta upp också, Jens. Att det är ju en skillnad här då.
Ja.
Mm. Att så fort någon dör, då dör hela gänget. Då dör the spirit av oss alla. Men för att komma tillbaka till Mansions of Madness. Så det som jag tänker att de som skiljer Mansions från det här, vad det gäller den här skräckkänslan, det är att de har en annan typ av upptrappning. Här sker upptrappningen framförallt hos Jens, eller hos mördaren. Vi märker väl av den lite på en liten mätare här, men det är ju inte en känsla som påverkar survivorsidan skitmycket, förutom att vi märker att du kanske kan göra nya saker. Men eftersom att man i Mansions of Madness spelar i motspelet, så påverkar ju det alla varje gång det trappar upp. Och det tänker jag är lite av en skillnad.
Men
det så tänker jag att det kanske är värt att ändå, för att den här är typ en tredjedel så lång, det här spelet. Så det kanske inte gör något att känslan är hälften, eller om det ens är det.
Nej,
60%.
Men jag funderar på den här skärmen som vi har emellan oss är ju en visuell representation av huset som man är instängd i, och på taket så ligger tre stycken kort som visar de karaktärer ni spelar. Och när jag gör en skada på dem så vänder jag från en sida till en annan, och om man gör skada på en redan skadad karaktär så är den ute. Och det är ju två personer, jag lyckades både vända på Johnson och Sofia. Hur kändes det när de var liksom vända? Fick man en liten pulsökning på att veta att om jag lyckas hitta och attackera den här personen en gång till, så har jag liksom direkt vunnit?
Ja, det tycker jag. Jag var ju någon slags pappa till Johnson. Det bestämde vi, var liksom mitt huvudansvar, den karaktären. Och han var den som först blev skadad. Och jo, det var ett, alltså det var ju dels ett pulspåslag i det att så här, ja jävlar, det är så här, jag är halvvägs till att förlora hela spelet till oss.
Ja.
Men också, hur beskriver man bäst det då? En mekanisk pulsökning i det att så här, okej, men nu får jag släppa alla planer jag har på att göra annat, utan min prio nu är att hitta liksom en omständighet som gör att jag kan bli helad.
Ja, för man har ju bara en action på sig.
Ja.
Men det tänkte jag var ganska skönt, för vi hade ändå valt att ta med Marco, the senior doctor.
Ja, och sen ställde Johnsons ni bästa kompis,
har jag läst nu.
Ja, är de polare? Men det märktes faktiskt. Vi spelade tematiskt korrekt. För Marco, the senior doctor, också kallad köttskölden av mig och Kalle, för att han mest användes som en lore hela spelet, som lite lockbete. Och då är det så att den personen, Marco, kommer med ett medical kit. Så att vi lyckades ju hela Johnson Johnson med en gång. Tack vare Marco. Men när några varv senare Sofia fick på nöten, det tyckte jag var lite svettigare.
Ja. Det var ingen som riktigt tog tag i det då, för då hade vi inte de grejerna som krävdes.
Nej, för att om ni då skulle letat efter ett medkit hade ni också gjort väsen och ljud.
Ja, precis, och det hade tagit längre tid, och då hade vi ändå kommit en bit. Vi var inte jättelångt ifrån att se ljus i tunneln då, tror jag.
Nej, men precis. Och jag tänker, det var väl någonstans i den vevan, om jag inte minns allting helt fel, som vi gjorde vårt enda liksom taktiskt kompetenta drag hela spelet, när vi liksom lyckades flytta runt Sofia på ett sätt gjorde att Jens inte längre visste vart hon var.
För Sofia kommer också med en kamera, och det är en sån här gammal klassisk kamera som låter när man klickar. Sofia kan också använda lite så här hon har en specialförmåga som är att använda secret passages som rör sig från olika platser.
Ja.
Plus att vi hade fått upp ett plus ett move-kort. Så att vi, som du sa, vårt enda taktiska drag i hela spelet, tror jag, som verkade lyckas, för Jens såg väldigt förvirrad ut efteråt, så vi var väldigt nöjda med oss själva. Jag kommer leva på det här i veckor. Och då lyckades vi alltså klicka med kameran så att Jens skulle veta att vi gjorde ljud inne i huset i en jävla hallway. Går ut på gården, hittar en secret passage, tar oss till andra änden av huset, och där står vi nu. Men i andra änden av huset, det var där vi gjorde ljud. Jag var väldigt stolt över oss, Kalle.
Ja, det gjorde vi bra.
Det gjorde vi bra.
Men verkligen, för att jag blev bortkollad av den. Så att det var snyggt.
One time use på den här kameran.
Så att, ja, men det var värt det. Man måste liksom framkalla för hand.
Precis. Det var därför hon behövde gå till the living room, där hon har sitt dark room.
Vad tycker vi förresten om hur man sköter attacker i spelet?
De är inte så jobbiga, va?
Nej,
funktionsdugliga.
Ja, det är liksom, du bara, fast nu har jag searchat, och vi bara, titta på dig med våra rådjursögon och säger, men om vi står i samma rum, vad händer då? Då ser Jens nöjd ut och säger, då slår jag er.
Ja, för att det blir liksom en automatisk attack om jag hittar någon av er.
Ja.
Så då kollar man bara mitt styrkevärde och sen får ni 4 stycken försvarstärningar minus 1 tärning per fear icon jag har lyckats lägga ut på er sen innan.
Ja. Mm.
Så då slår man mellan, vad blir det, 2 till 4 tärningar och sen jämför man det tärningsresultatet med mitt styrkevärde. Och om ert försvarsvärde är lika med eller högre så har ni lyckats, ingenting händer. Men om det är lägre så gör jag en skada på den personen. Och om det är fler personer på samma plats så fortsätter man att attackera nästa person tills dess att man har attackerat alla.
Mm. Och,
men jag får bara attackera en person en gång.
Mm. Och alla personer har liksom 2 liv så att säga. Man kan ta skada en gång. Nästa gång man tar skada då är man körd. Och som sagt var, så fort en karaktär är död så har hela the spirit of the entire gang.
Och efter en attack, oavsett om den lyckas eller inte, så får de liksom de ni spelar får ta 1 steg. Och det var ju det som också gjorde att ni tog hem vinsten.
Visade sig vara totalt avgörande.
Verkligen. Om inte vårt lockbete slash köttsköld slash senior doctor Marco som befann sig i andra änden av huset, om inte han just hade blivit attackerad så att han kunde ta 1 litet skräckstappelsteg åt rätt håll, så hade vi inte vunnit. Då hade den där rädsleblomman attackerat oss.
Då hade jag, precis, för då hade jag fått 1 drag till på mig och det var det som behövdes.
Och då hade vi coolat vippen.
Det var ju, jag tror att om man spelar det här mer och liksom kommer in i detaljerna och liksom lär sig de olika mördarna, de olika överlevarna, så tror jag att det kommer växa på en.
Ja,
absolut. Och jag tycker redan har vuxit. Den är inte liten nu. Den
Nej, kan absolut. Bara växa det är en mer, väldigt, för mig, precis, man kan halvspoila att det var en väldigt bra första intryck av spelet.
Ja.
Jag är sugen på, det finns ju 2 stycken till i grundpaketet, så finns det 2 stycken till mördare man kan spela.
Mm.
Sen finns det 3 stycken som små liksom, alternativa sätt för överlevarna. Ni kan till exempel, det finns 1 som tillåter bygga en bazooka och gå och jaga ner mördaren och vinna på det sättet. Och det finns lite olika så här, ja, men sätt att variera grundspelet på. Och om man sen någon gång känner sig slut på det som finns med i den här väldigt, alltså, inte ju för sig med dagens mått mätta, helt överdrivet stora lådan, men det är ju...
Det är matigt innehåll ändå.
Ja, det är 2 stycken, ska man säga 2 stycken standard, alltså om man staplar Ticket to Ride, 2 Ticket to Ride på varandra så är det väl typ storleken på det.
Väljer vi Ticket to Ride så är det nog 2,5 skulle jag säga, de är rätt platta, men det är väl 2...
2 Ticket to Ride och 1 expansion.
Mm.
Till Ticket Ride. Så det är ändå liksom, det är en stor låda, men det är inte, för att vara publicerat på Kickstarter så är det ändå relativt återhållsamt.
Ja.
Och jag tycker att den här, det är många som jag sa i setupen, så jag tycker det är många så här quality of life grejer i spelet. Det finns, på tal om att jag brukar tjata om regelböcker, i det här spelet finns det ju hela 3 stycken. Det finns en...
Jens är jättenöjd. Vi spelade ju förut Perspectives där det inte fanns en enda regelbok. Och nu fick Jens 3, så det är en god kompensation.
Kariman har svängt tillbaka till, eller den kosmiska balansen har svängt tillbaka till min fördel.
Ja.
Ja, men precis. För då ligger vi nu, liksom, om man räknar ut ett snitt för podden, på mer än en regelbok per spel hittills.
Yes. Så det är en för överlevarna, en för mördarna och en som är liksom sammanslagen. Och i de här på baksidan, vilket jag också tycker liksom nästan alla regelböcker borde göra, längst på baksidan så är det en quick summary av liksom hur en tur går till och lite keywords och sånt. Man har varsin player aid som man kan ha framför sig, och det finns på min sida av brädet så kan jag ha en liten mätare där jag kan gissa hur många lyckade lagningsförsök ni har gjort på den här radion. Det följer med dubbla miniatyrer för mördarna, så att jag har en på min sida som jag håller koll på min förflyttning, och sen har ni en på er sida där ni håller koll på vart jag står. Så att det känns inte som att någonting saknas rent. Det här skulle göra spelet lättare eller liksom mer lättillgängligt.
Nej, och det, vi har varit inne på att andra skräckspel, om vi ska kalla dem för det, har lite mer djup. Men jag tycker inte att den är grund.
Nej.
Och jag tycker att den här, att den inte riktigt har samma djup, det är det som gör att den är lite kortare. Ja. Och det tycker jag är värt det.
Ja, för att den ger ju fortfarande en känsla.
Ja.
Ja.
Och även fast jag älskar Mansions of Madness så är jag helt okej med att dra fram det här spelet istället och inte sitta exakt hela dagen.
Ja, jo, verkligen. För att jag tror att om vi skulle köra det här igen när vi har lite bättre kläm på reglerna och på setupen, då kanske vi är ner på 1,5 timme i alla fall istället för 2. Liksom. Så att, och den här typen av spel på 1,5 timme, det tycker jag är väldigt...
Det är så att jag inte har hört på maken, skulle jag säga.
Nej, för jag menar Fury of Dracula är nog det som är mekaniskt närmast. Nu var det väldigt länge sedan jag spelade det. Det var liksom tidigt Smash någon gång, så det var väl typ så här 10 år sedan. Det var jag spelade det senast. Men det tar ju också så här 5 timmar någonting att spela. Och även de här Letters from Whitechapel-spelarna, de kan bli rätt saftiga. Men det här tyckte jag höll tempot och det var spännande. Jag kände mig väldigt aktiv som mördaren.
Ja.
Och jag kände inte vilket... Jag spelade Attack on Titan, det är spelbaserat på anime-serien med samma namn, som också är ett mot alla spel. Och jag har kört Overlorden i... Vad är det nu heter? Jag ville säga Dungeon Quest, men det känns fel. Det här fantasy-spelet, jag tror, och så var inte du med och körde det. Vi körde en kampanj på...
I have no idea.
Ja, det namnet kommer komma tillbaka till mig snart. Det är ett av de här liksom största fantasy-spelarna. Vi körde Second Edition också på Smash. Det är en person spelar spelledaren egentligen. Och det jag egentligen vill komma till är att i många av de här en mot alla spelarna så är den som spelar den ensamma spelaren blir ofta som en spelledare eller facilitatör. Hur det är nu?
Facilitator kanske?
Ja, någon som kan svenska bra och hjälpa till.
Jag tror det var svenska.
Det känns ofta som man måste hålla tillbaka lite grann och liksom se till att de andra har roligt och se till att man är som sagt mer en spelledare än en spelare. Men här kändes det verkligen som att jag var tvungen att spela så bra jag kunde och det i sig gjorde det spännande för er. Mm. Inte att jag behöver hålla tillbaka för att göra det spännande för er. Mm.
Nej, men det där är alltså apropå liksom hela den grejen med vilka känslor det frammanar just. Tempot som du nämnde bidrog absolut till det och överhuvudtaget, ja men som du säger att man var, i stort sett hela spelet var man ju på väg att dö. Mm. Alltså det var alltid nära förestående. Och sen så tycker jag att det här är väl ett lysande tillfälle också att fastna och prata lite om det här med presentation.
Ja.
För att det blir inte så mycket... Alltså när du skickade det första fotot på det här spelet till mig så var jag ju helt såld direkt. Presentationen i fråga är alltså att vi har en varsin... Jag och Åsa har en spelplan. Jens har en, vad jag misstänker är, i stort sett identisk spelplan på sin sida bordet. Mellan de här spelplanerna står, vi har ju pratat om det som en avskiljare eller en skärm, men det är ju alltså en nästan decimeter tjock och, vad var det där, 4 apelsiner hög?
Ja, jag tänkte att jag skulle försöka mäta hur hög den var den. Jag fick tag på ett par apelsiner, men 4 apelsiner hög är den här spelledarskärmen.
4 × 8 × 1 apelsin om man tänker i 3D.
Ja, alltså,
ja, det är en apelsin bred eller tjock.
Ja. Det var också en sak de nämnde i den här Dice Tower-recensionen att den här skärmen är verkligen en skärm. Jag ser ingenting på er sida.
Nej.
Det är inte så att jag behöver sitta och liksom ducka.
Nej.
Utan man kan sitta som vanligt och fortfarande se absolut ingenting.
Nej, och den är liksom, den har en närvaro på bordet. Den
ja, det är ju till och med Dice Tower.
Den används som tärningstorn. Som en liten hylla för gemensamma markörer i spelet.
Ja.
Det är så här. Om inte skräckkänsla så säljer den ju 100% känslan av att så här, vi är där spelet utspelar sig.
Absolut, absolut. Och jag tycker också bara om estetiken för den här spelplanen man har framför sig. Den kunde ju lika gärna varit en snygg version av ett Cluedo-bräde.
Ja.
Och jag tycker jag tycker verkligen om estetiken i spelkompetenterna. Jag kan tycka att kortena som jag hade tillgänglig, de kanske var liksom sådär. De här,
ja, de känns lite placeholderiga.
Ja, men det störde inte i det stora hela någonting.
De slapp ju jag och Kalle se.
Ja.
Mm.
Så.
Ja, nej men den... Alltså presentationen som verktyg för att sälja den här känslan är liksom 10 av 10. Den är mycket väl genomförd.
Ja, och jag tycker expansionerna verkligen har gjort smart också, för det man får en sån, det är två nya spelarbräden, så då får man en varsin spelarbräde som man har på varsin sida, och sen får man antingen liksom ett gäng mördare eller ett gäng överlevare. Det finns en expansion som har både och. Den som jag är sugen på tal om Don't Blink, är en expansion som utspelar sig i ett övergivet slott, och då är det istället för att ha en ensam mördare så har man fyra stycken statyer som rör sig runt på spelplanen, och så måste de andra då lista ut vilken av de här statyerna som är den faktiska levande mördaren.
Det låter ju otroligt kul.
Ja. Mm. Ja. Kan du titta på mig nu? Ja. Alltså ja.
Ja, så att jag tycker att de har den till exempel, så har de en expansion som är lite mer Demogorgon från Stranger Things, och en som är typ såhär häxor och varulvar. Så man verkligen gått för de här, de tropes man vill ha.
Apropå det här med blommor, vad den hette, den där blossomkortet du hade?
Death Blossom.
Det tänker jag är en Demogorgon, är en Death Blossom.
Ja, men absolut. Så jag är imponerad av spelet. Jag tyckte det var som sagt förrädiskt enkelt. Och det tog ändå, vi kom ändå in i det rätt snabbt. Ja. När man började spela. Speltiden lite längre än vad jag hade kanske inte hoppats på, men trott, för att i de recensioner jag sett innan så har de liksom varit så här, men det tar typ 30-45 minuter. Och på två personer så kan jag nog se att man hamnar där, för att då behöver ju de som spelar överlevarna inte ha någon intern diskussion, utan då gör man bara sina liksom tre actions och sen passar man över bollen. Ja. Men på tre eller fyra personer så tror jag halvtimmen är... Ja, det skulle vara intressant att se ett sånt parti och också veta om det är första gången de spelar det eller inte. Men jag tror att vi skulle komma ner till en och en halv timme.
Ja, alltså om jag och Åsa inte heller bar oket av att vara tvungna att hitta på goa skrock och skoj för er lyssnare medan vi spelade, så hade vi nog också kunnat spela snabbare.
Ja, fast det är också så här, frågan blir alltid, visst, det går att spela, alla spel går att spela snabbare, men det finns ju också en gräns i när tappar man liksom glädjen i spelet bara för att man vill så här fila av 5 minuter på speltiden.
Man vill ju inte sluta ha kul för att hinna ha kul.
Nej, liksom. Precis. Så jag tänker att man mer ska ställa in sig på att det kommer ta ungefär 90 minuter att spela. Mm. Och sen om det då går snabbare än så, då kan det vara kul. Men,
ja, men precis. Säg att ni blir klara 20 minuter snabbare.
Ja.
Pang!
Ja.
Plats för två partier scout.
Ja, men exakt. För det måste man ju alltid liksom spela i alla fall en gång i veckan.
Why do you hate me when I give you nothing but love?
Snabb omgång scout, annars åker du out. Det är som jag alltid säger.
Har vi någonting mer vi vill ta innan vi dyker in på betygerna?
Jag är nog redo. Är ni redo eller?
Ja.
Jag känner mig redo.
Jag försöker bygga upp min skala här.
Mm, ja, precis.
Ja, det är därför jag har zonat ut lite.
Jag har zonat in.
Du började scrolla på Instagram.
Jag sitter och scrollar i våran chatt. Och det är så att jag är en jävel på multitasking. Så jag kanske ser utzoomad ut. Men eftersom att jag kan multitaska så kan jag se utzoomad ut men vara inzoomad samtidigt. Den ultimate multitasking.
Ja, du är liksom utzonad på mer än ett sätt. Det är det som är multitasking.
Nej. Jag är inzoomad.
Distraherar på tre eller fyra olika sätt istället för bara ett sätt. Multitasking.
Ja, det är det som är multitasking. Yes, exakt så. Mm.
7,5 för mig.
Ja, förlåt, det var ett jätteroligt leverans av ett helt vanligt betyg.
Jag blev mest ställd här för att det var så roligt med en 7,5.
Det kittlade mig.
Ja, jag märkte det. Det är dina sifferkompisar som kommer att killas.
Nej, men jag tror att det här... Jag tror inte, rätt upp i åttan. Det finns väldigt liten risk att det skulle tappa i betyg. Utan snarare väldigt stor chans att det kommer öka i betyg. För att när man får spela de andra mördarna, testa hur det är att vara överlevare, kanske kolla in de här expansionerna och få lite mer variation. För jag tycker om spelgrunden är väldigt, väldigt stabil. Och sen bara se liksom hur det växer och utvecklas med andra kartor, andra karaktärer. För om man har någon av de här expansionerna, då kan man ju också spela de mördarna på den här kartan med de här objectives som finns här. Så det blir lite mer, på tal om Final Girl-spelet, så blir det lite mer på det sättet att man kan mixa och matcha.
Spänning.
Så 7,5 för mig.
7,5.
Nej, men ett betyg. Gud, jag har tänkt så mycket på allt jag ska säga, så jag har inte tänkt så mycket i siffror.
Man måste inte tänka i siffror, Kalle. Man kan ha helt andra betyg också.
Oh, jag brukade inte ha siffror de första 4 avsnitten vi spelade in.
Men jag tror att du började äta mat innan du kom hit. Så det slutade
jag slutade
med
vara
mat.
Hungrig när jag kom hit. Och idag har jag ju ätit oavbrutet. Så det är noll konstiga skalor för mig. Nej men ja, 7,5. En 7 skulle jag vilja sätta. Ja, för att differentiera mig lite. Nej men jag tycker att det här var roligt. Det var, jag tror inte heller att det här kommer tappa för mig. Men det tror jag också hänger på att jag kommer spela det här. Mm-hmm. Det har ju blivit en vana för mig de senaste avsnitten. Att referera till spel som kvartalsspel eller något liknande liksom, inom en tidsram. Det här spelet skulle jag nog inte spela oftare än kanske en gång i halvåret. Och då kommer det inte hinna tappa. Utan det kommer fortsätta vara mysigt kul. En skräckfilm. Som det inte är läskigt att se när det är mörkt ute.
Ja,
vilket kan vara bra ibland.
På tal om att spela en gång i halvår, alltså perfekt Halloween-spel.
Ja.
Mm. Ja. Hela hösten kan man bara spela det här, tänker jag.
Nej, men jag brukar ta 2 Halloween om året, så jag tror det är det Jens.
Ja, såklart. Mm. Förlåt, jag glömde bort det. Vi har skalor på olika
Halloween
sätt.
Och Halloween.
Mm. Ja, hello sunshine. Nej, okej. Okay. Det var nog en låt.
Halloween in my old friend.
Halloweener? Det var inte det du sa?
Nej, weenie, men...
Ja, okej. Okay. Vi går tillbaka till betygen, tycker
jag. Ja, det är din normala skala.
Det är min... Äntligen slipper den här jädra oförståeliga siffrorna. Jag vill börja med ett uttalande, eftersom att mina skalor är outtalade. Så här, bara för att summera vad jag tycker om det här spelet. Jag tycker att det ger vad det lovar. Jag tycker det är göttigt. Det är som en mini Mansions of Madness. Snack size Mansion of Madness. Precis lagom mycket Mansions of Madness.
Det är liksom diktväktarnas version av Mansion of Madness.
Precis, det är bantade. Det är liksom slim.
Skräck på 2 points. Mm.
Ja, precis, det är viktväktarnas Mansions of Madness. Precis så.
Vi har börjat lära oss liksom Åsas betyg. Så.
Alltså, jag tror att vi hade det där. Jag har bytt bara, nu tar jag bara viktväktarnas Mansion som är, det är oklart dock. Ja, nej, men jag fortsätter på min tanke. Jag kommer behöva er hjälp lite för min skala sen. Men
vi vet ju hur det gick förra gången.
Alla behöver hjälp när du...
Men, så vet vi ju hur det gick förra gången. Du bad oss om hjälp.
Ja, men vi får ju se om det blir lika bra nu då. Som om det gick bra sist. Och då är det så att det här är liksom en nedbantad viktväktarnas version av Mansion som Madness. Love it. Plus i kanten, så jädra super pretty. Mm. Lite så här, minus i kanten, det är att jag har ändå lite av en aversion mot det här mot en mot alla spel. Det blir lätt lite uppdelat.
Det är jättemärkligt att du håller fast vid den.
Fast jag älskar...
Tvåpersonsspel, konfliktspel,
ja,
whatever-spel.
Och älskar Doomlink.
Ja.
Glöm inte det. Men, nu är det ammunitionen
men,
mot mig.
Ja, exakt. Men en mot alla spel, det är inte okej.
Nej, men det jag tycker är svårt är att det ofta blir samma person som spelar en hela tiden. Och det är ofta spelägaren som tar med sig spelet.
Ah.
Och att det blir som du sa, att det lätt blir att den personen också blir instruktören och så. Och det är det jag har lite emot. Med det sagt finns det spel där jag inte har något emot att vara den personen som sitter och lär ut. Det kan gå helt bra, typ men lite enklare spel som A Fake Artist Goes to New York. Då brukar jag alltid sätta mig i situationen där jag är den som inte ska gissa utan ska ge ledtråden.
Ja.
Och jag känner mig ganska komfortabel i det, för det är ett jättekort spel som du kan avsluta på 5 minuter. Men jag har ändå en aversion emot den typen av spel, för att det blir, det kan vara för nya spelare som inte kanske känner sig jättevana, och jag spelar ju en del med sådana personer ändå, då är det inte naturligt att ta den rollen.
Nej.
Utan då är det den som är tryggast i spelet, vilket ofta är spelägaren eller personen som föreslog spelet. Och det är det som är min aversion. Det var faktiskt väl motiverad, måste jag säga. Jag är lite stolt över mig själv.
Det är bra att man klappar sig själv på axeln. Ja. Men jag höll ju på att hålla med, men
nu
du tagit
nu
den där
för...
höga hästpositionen, så kan du få...
Jag tog fram Kalles favoritdjur. Ja. Då blev det inte...
Jag zonade ut lite.
Nu till mitt betyg. Alltså, bra bajs.
Mm.
Positivt, snyggt som tusan. Negativt, ja, det är inte nu funkar det jättebra däremot, så jag ska inte säga att det är alltid en negativ grej, men jag har lite aversion mot det här mot en mot alla.
Mm.
Och jag hittade, när jag spelade Cryptid Urban Legends här om veckan, så kom jag på en skala som jag vill använda till det här spelet. Men det jag vill ta er hjälp med är, eftersom att det är ett skräckspel, är läskigt den positiva änden av spelet eller den negativa änden av spelet? Ska jag
vara positiva?
Om den ligger från läskigt till trygg. Om den ligger från...
Det är såklart att läskigt är en positiv.
Ja, då är det läskigt. Det är dåligt att vara trygg.
Ja.
Om du ser en skräckfilm och i betyg vill ge den en kram och en puss, då är det en jättedålig skräckfilm, tänker jag.
Eller så
medan
är jag positivt
mord
inställd till filmen.
Hjärnan
är mord i hjärnan. Okej. Okay. Ja, okej, okay, okej. Okay. Men i så fall då, så vill jag ge den här spelet ett betyg på en... Om det här spelet var en enslig väg i mörkret på vilken jag promenerar på vägen hem.
Mm.
Okej, okay, där jag befinner mig.
Just i den här skalan.
Som ni märker så älskar Jens den här skalan. Han har redan ifrågasatt den i text. Nu har han fanns att ifrågasätta den med ord. Eller ja, hörliga ord. Så om det här spelet var liksom en promenad hem i mörkret, ensam på en enslig väg, då är det här ändå, ja, men då är jag beredd att säga att det är okänd snubbe flåsa mig i nacken.
Ja, den var bättre än den du gav förut.
Men vänta nu, är du en ensam promenad eller har du en okänd snubbe med dig?
Nej.
Det blev oklart nu.
Nej, jag är ensam promenad och ändå så är det en okänd snubbe som flåsar mig i nacken. Det är ju läskigt. Och ni sa att läskigt var bra.
Mm. Nej.
Ja,
men absolut.
Det är ni som säger att det är positivt att en okänd snubbe flåsar mig i nacken.
För förra gången jag hörde den här skalan, då var det ju en hund som kom fram.
Nej, det var det inte. Grejen med det betyg, för att ge betyg på ett spel som vi inte har spelat idag, det betyg jag gav på Cryptid Urban Legends, det var samma scenario, men spelet fick Prasselbusken.
Så visade sig vara en hund.
Nej, det var inte det jag sa. Det jag sa var, grejen med Prasselbusken är att det kan vara en hund, men det kan också vara en massmördare. Mm. Att det är den här dualismen som är, att jag hade inte riktigt bestämt mig för vad jag tycker om det spelet, fast jag spelat det 4 gånger.
Tror vi att den här flåsande snubben, är det att han letar efter sin hund? Är det den?
Nu tycker jag att ni förstör mina... Tänk om jag gjorde så här mot era siffror. Det gör jag kanske
i och för sig. Jo, absolut. Jag tror mer det här payback än någonting annat.
Ja, jag tror din närvaro i podden är ett slags attentat mot siffror.
Det är sant. Jag kan säga att den här snubben letar inte efter sin hund. Vi utgår ifrån att han vill mörda mig. Och ni sa att det var positivt. Så att med de orden...
Ja, det kan jag skriva under. Ja.
Om du målar in oss i det här hörnet, då får vi bara stå för det.
Ja.
Ja. Och med de orden så är vi beredda att avsluta. Har vi några sista ord? Ja, det var klart då.
Ja.
Då får vi passa på att tacka våra samarbetspartners. Dragon Slash Stockholm och spelföreningen Smash i Stockholm.
Ja.
Och tack till alla våra lyssnare. Ni som har varit med från början. Fan vad bra ni är som fortfarande lyssnar. Tack, och vi ber om ursäkt.
Stå ut med oss.
Ja, verkligen. Ni ska ha någon sorts stjärna eller något.
Härligt gäng är ni.
Ja, verkligen. Fy tusan vad bra ni är. Ni får ha det så himla fint, så syns vi igen om 2 veckor igen. Om du lyssnar på släppdagen.
Ja.
Puss på er!
Hej, hej. Sen är spelet podd, Instagram 2, det är hela den saken.
Ja, just det. Instagram också. Puss, puss. Hej.